Idag är det ju domsöndagen bevars. Den sista söndagen i kyrkoåret. Nästa söndag, första söndagen i advent. Och jag antar att ni, liksom jag, får ganska olika associationer till de här benämningarna. Där olika grader av mörker och ljus tränger sig på. Där egentligen året slutar med domen, kan vi säga då. Och sen så börjar året med väntan på Jesus. Och det där hör ihop på ett sätt som jag ska försöka ta upp idag. Där vi ska se domsöndagen lite i perspektiv av det Jesus också hälsar sina lärjungar. Och en domstols uppgift är naturligtvis att undersöka och se vad som har hänt och avslöja och döma det som är brottsligt. Och samtidigt är det också ett tillfälle att kunna avge en frikännande dom. Så bägge de perspektiven finns med också här i våra juridiska prövningar. Där lite som vi hade slutordet i en sång här, att det som ska hända där framöver efter domen är ju att rättfärdigheten ska råda. Det vill säga att domen ska dömas över orättfärdigheten uppenbarligen. Och det som är fel, så att det rättfärdiga kan träda fram. Och när jag då ska läsa ett avsnitt där Jesus talar till sina lärjungar, så tycker jag att också en sån här dag med benämningen domsöndagen kan fyllas med lite hopp inför det kommande. Också för oss alla som inser våra brister och tillkortakommanden. När Paulus skriver om den kristnes ställning inför Gud, så använder han ju dels begreppet rättfärdiggörelse och också frikännande. Och jag förstår det så att rättfärdiggörelsen är mera ett sätt att beskriva hur vi kan stå i förbund med Jesus, med gudomen. Det sätt som judiska folket hade och det som Kristus uppenbarar för hans följare. Att det är en möjlighet att nå fram till Herren Gud. Att vi får en rättfärdiggörelse. Och samtidigt finns ju då en bedömning av vårt liv. Och där Paulus då också menar det finns ett frikännande i den bedömningen. Och det är ju så att Paulus menar ju inte på något sätt att vi är oskyldiga, utan att domen ändå och granskningen av oss sker på grund av det som Jesus kan göra för oss, och att vi får räknas till godo det som händer där. Och det finns ju i Romarbrevet ett kort avsnitt där han säger att så finns nog ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och i Bibel 2000, den senare översättningen, så har man valt det så här. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Jesus Kristus. Och vi ska läsa ett avsnitt från evangelierna i Johannes evangelium kapitel 5, där Jesus talar till sina lärjungar. Det är versen 22 ska jag börja på då. Och fadern dömer ingen, utan har helt överlåtit domen åt sonen, för att alla ska ära sonen, liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannoliken, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Detta är domsöndagen. Och sen finns det förvisso, jag ska återkomma till det lite senare, en del i att vi ansvarar för både vad vi gör och vad vi inte gör. Där det finns allvarsamma ord i vår bibel om också detta. Men Jesus själv säger, den som följer mig kan redan nu få känna av att bli delaktig i ett evigt liv. Domen har fallit och vi är frikända. Inte att vi är oskyldiga, utan att någon, att Jesus själv har tagit synden på sig och försonat den. Och vi får känna att vi är fria på grund av det Jesus har gjort. Och det är ju naturligtvis en tanke som är utomordentligt märklig om man försöker sitta och grunna på vad det egentligen betyder. Där vi i vår ofullkomlighet, i vår brist, får känna av att vi inför Gud, tack vare Jesus, får vara fria att nå fram också till den helige. När vi känner vår brist, våra tillkortakommande, det lever vi med alltid. Och ändå finns det ett gott hopp om vi tar Jesu löfte på allvar. Den som tror på mig ska få evigt liv. Och jag ska fortsätta lite grann med det Jesus säger om det här livet som han erbjuder. Det som föregriper, det vi så småningom tänker oss, den kommande domen inför Guds tron och allt detta. Och då blir det i kapitel 6 i Johannes, alldeles efter det jag läste nyss, så verserna 66 och 69 i slutet av kapitel 6. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa till de 12: inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Herre, till vem skulle vi gå? Du har ju eviga livets ord. Det som han lovade i den text vi läste förut, bekräftar han, att, och Paulus, Petrus bekräftar att han har uppfattat det där. Strax före det jag läste nu sist, så är det ju, människor har reagerat på, Jesus sa, jag är, och sen lite olika, han sa till exempel, jag är livets bröd. Och de judiska människorna runt omkring honom känner ju igen det där uttrycket, jag är. Det var ju den benämning som Mose fick erfara att Gud själv skulle omtalas som. Jag är. Och när då Jesus säger, jag är livets bröd, så reagerar människor på att den som de känner igen som Josefs och Marias pojke uttrycker sig som om han vore Gud. Och när han sen dessutom talar om att man i någon mening ska äta hans kött och dricka hans blod, så blir man ju alldeles förfärad och går därifrån. Detta vill vi inte vara med om. Och då frågar Jesus just Petrus: vill ni också gå bort? Och då har Petrus ändå lärt sig och förstått att det Jesus erbjuder är ett nytt liv. Det som har sin förlängning i vad vi kallar det eviga livet. Och ja, vad är det Petrus hade lärt sig då? När han sa att du har det eviga livets ord. Ja, han har ju fått möta någon som beskriver andligheten och religiositet som någonting annat, något filosofiskt system. Några korrekta tankebanor om hur man ska uppfatta Gud och tillvaron. Så var det ju inte. Utan lärjungar hade istället fått just möta Jesus i full verksamhet, i ett konkret handlande och i ett faktiskt nytt liv och ett nytt sätt att se på livet. Och de hade kunnat få förstå att man kan nå fram till livets mening, till Gud, vår skapare, på det sätt som Jesus ville berätta om. Och likaså hur han kunde visa att delaktighet i Guds rike var någonting som fanns nära och tillgänglighet alldeles nu. Och där Petrus och hans kamrater kunde få ta del av det. Och ni känner igen hur det berättas i evangelierna. När Jesus ska förklara andliga företeelser, förklara Gud, förklara vad vi ska göra med vårt liv, så är det vardagssituationer. En man gick ut för att så. Somt föll här och somt föll där. Man kunde se den där mannen som gick och sådde, vill jag föreställa mig. Och vi som har sett lite handsådd kan också erinra oss att jaha, så där kan det vara. Det ramlar lite här och där. Man förstod bilden och man förstod att det kan handla om någonting mer än bara korn som ramlar på jorden. En man var på väg från Jerusalem till Jeriko och blev räddad av en från Samarien bevars. Så kan det vara, så ska det vara, menade Jesus. Och det hade Petrus och lärjungarna mött och antar jag också förstått. Himmelriket är som ett senapskorn. Det som är litet blir stort. Och det var ju säkert så att, och vi förstår ju det när vi läser vidare, att lärjungarna förstod ju inte allt vad Jesus menade. Och den vidden av allt detta han visade var det nya som kom. Livet i Gud på det sättet. Men de hade förstått, här hos dig Jesus finns det eviga livets ord. Till vem skulle vi gå? Vi har ju mött dig. Och när vi vill försöka presentera evangeliet och visa på att vi kan redan nu få ta del av den yttersta domen i den meningen att ta emot Jesu erbjudande att det han har gjort är för mig. När vi tar nattvarden, offrad för dig, utgiven för dig, det är för mig. Jag kan få ta emot också oväntade händelser. Där, om jag då litar på, här hos dig Jesus finns detta. Och jag behöver inte göra annat än ta emot. Och så när vi säger bara, så kan det ibland vara det svåraste som finns. Att ta emot betyder att erkänna att jag själv klarar inte riktigt av det här. Jag måste ha någon som hjälper mig. Och när vi vågar ta steget så öppnar sig vägen. Så öppnar sig världen. Så öppnar sig hjärtat. Och Jesus tar plats hos oss. Och domen har gått över vårt liv. Vi har löftet. Du har fått evigt liv. Och om man då tycker att det där ser fram emot något evigt liv är ju... Ja, det är svårt att föreställa sig. Så har ju vi och Petrus fått del av ett liv just nu. Delaktighet i det Jesus vill ge och vara med. Och vi är många som erfar det där, att det finns någonting. Vi ber för varandra när det är svårigheter. När vi behöver det. Vi ber för Lars-Göran, han skulle in och operera sig häromdagen. Och han ringde och sa igår, det hade gått bra. Då tänkte vi, ja Herren Gud, du går vid vår sida. Och så är det vardagliga nu idag. Och sen kan jag då också må hända nu, tänka att ja, domens dag kommer ju sen. Och då känner man sin otillräcklighet. Så finns ett löfte att Jesus har tagit domen på sig. Och jag ska läsa ett avsnitt ifrån Matteus evangelium som är lite, vad ska jag säga, det är också föreslaget för domsöndagen, och en text som kan vara lite mer problematisk må hända. Matteus 25. Där Jesus berättar om den människosonens dom inför tronen. Det vill säga det som kommer sen. Och då säger han så här. Det är Matteus 25 och jag ska börja på vers 35 om ni vill läsa med. Han säger så här till en del som finns framför tronen då. Jag var hungrig. Och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem. Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Och så talar han till en annan grupp och säger då så här. Vers 42. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Och jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer de också att fråga. Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse? Och lämna dig utan hjälp. Och då ser vi att det har tagit tid för mig att få ordning på den där berättelserna. På olika sätt ska jag väl säga. Och då kan vi notera här vad som står. Om de som då fördömdes eller dömdes var, noterar ni det? det var inte för dåliga saker de har gjort, utan det var för saker som de inte har gjort, som man borde ha gjort. Och det där är ju påträngande att läsa och lyssna till. Och vi kan ju inte ens ursäkta oss med att det var ju inte Jesus vi såg. Då skulle vi väl kanske ha gjort någonting. Det var ju en annan fattig stackare som vi inte vill befatta oss med. Hade det varit Jesus, då skulle vi väl ha varit beredda. Låter det som att man ursäktar sig med. Och det är så här att jag tillhör ju den åldersgrupp så att jag är uppväxt med det som kallades syndakatalogen. En typ av lista på saker man inte skulle göra. Och det är kanske flera av er som känner igen de där sätten att försöka beskriva att vara helgad och till att man skulle låta bli en massa saker. Och efteråt insåg jag ju, det jag inte riktigt fattade då, att man talade väldigt lite om den lista på sånt som vi underlät att göra. Och idag har jag mycket, mycket större bekymmer med det jag har underlåtit att göra än sånt som jag har låtit bli att göra. Och när jag läser berättelsen här i Matteus så tycker jag att det är precis det Jesus vänder sig emot. Du såg, du gjorde ingenting. Du hörde, du brydde dig inte om. Du kände till, men gick för dig själv. Och det vållar mig mycket mer bekymmer i mitt liv än att jag låter bli att göra vissa saker som jag som ung uppmanades att låta bli att göra. Och då tänker jag så här när jag läser den här berättelsen och känner att hur ska jag klara en bedömning av mitt liv? Vad jag har gjort och framförallt vad jag inte har gjort som jag borde. När jag står inför Herren Jesus där. Människosonens dom. Sen må vi kalla det får eller getter eller vad vi vill. Men nog känns det som att jag klarar mig ju inte. Och då tänker jag också så här. Då måste jag läsa flera avsnitt i Bibeln för att förstå Guds tankar om oss och Guds tankar om mig. Han vet mer än jag själv hur otillräckliga jag är och vi är. Och då visar det sig att det är inte det som ska vara det viktiga, att jag gör mig rättfärdig på grund av meriter. Och sånt är lätt att säga, men det är, sitter djupt att man förväntar både sig själv och andra att leva upp till vissa normer och kvaliteter. Rättfärdiggörelsen sker av nåd. Jesus säger, det kommer ingen dom för jag har tagit den på mig. Vi har ett tomt kors för att påminnas varje gång vi är här att så är det. Och då får vi ta till oss det och tro att detta är sant och det gäller. Och samtidigt måste vi också tro att Gud vill att jag ska leva så nära honom att det blir så naturligt för mig att göra de här sakerna som jag borde göra. Att jag till och med blir förundrad när någon säger, ni gav mig mat, ni gav mig kläder. När har vi gjort det, säger de i berättelsen. Lika som de som då inte har gjort var inriktade på att om jag nu hade sett att det var Jesus, då skulle vi väl ha gjort det. Men om jag lever nära Herren så börjar jag sträva efter att mitt liv ska bli så förknippat med hans sätt att vara. Att mitt handlande präglas av det utan att jag måste varje gång tänka efter, nu ska jag det, nu ska jag det. Att det som vi läste om här var, när gjorde vi det där? Att det finns ett behov att vårt liv uttrycker Guds rättfärdighet. Samtidigt är inte vår brist på att leva upp till det, det som är avgörande för vad som händer vid människosonens dom. Det är så jag uppfattar det här. Jag har ett hopp. Jesus har lovat mig. Om jag vill följa honom. Och så snubblar jag. Och så missar jag. Och så kan jag inte göra. Och så har jag inte sett vad som borde göras. Och framförallt inte gjort det som borde göras. Illa, illa. Men nåden finns där. Och nåden är inget ursäktande för att låta bli. Nåden är ett erbjudande om förlåtelse. Att få del av något som är större än mig själv. Och som upprättar mig. Och som hjälper mig att gå vidare. Och det är inte ett villkorad nåd. Om du gör så först, då ska vi pricka av. Då är det klart. Då hamnar du bland fåren eller jättarna. Löftet finns. Och samtidigt ger det oss ansvar för vårt liv. Vi har ansvar att vara människor. Vi har ansvar att vara Guds barn. Vi har ansvar att vara de som vill tala om Guds rike. Och vi får be att det kan färga av sig i vårt liv. Att det där sker på ett sätt som vi inte behöver sitta och beräkna. När såg vi dig fattig? När såg vi dig hungrig? Att det ändå är så förknippat med vår tillvaro att det finns där. Och så har jag läst, det har jag läst många gånger, de här berättelserna. Och det har skavt på mig på många sätt. Och så kan jag ändå nu tycka att den finns där, allvarsamheten finns. Och samtidigt finns löftet om nåden. Det finns där. Och jag får glädjas över att ha fått ta del av det. Och i tacksamhet böja mig för den som vet mer än jag. Och ändå ja, ni som läser den här Matteusberättelsen vet att jag slutade innan det kom några slutsatser farandes. Vem som skulle placeras var och sådär. Och det vill jag inte. Jag behöver faktiskt inte bestämma det. Vem som ska vara var. Det får människosonen göra. Och jag har nog med att tacka för att det finns en möjlighet att vara den som du, Gud säger, välkommen in i mitt rike. Redan nu. Och då får du vara kvar i riket sen också. Tack. Och sen kan man ju ha teologiska diskussioner. Och ibland är de inte alltid mig uppbyggliga, ska jag väl kalla det då. Petrus säger, du har det eviga livets ord. Jag använder mig nu och då gärna, och jag ska sluta med den idag, en bild, en parallell ska vi säga, inte en bild, en alldeles konkret situation. När man tänker på föräldrar som möter ett nyfött barn, så är det något av det mest mirakulösa man kan stå inför. Och det är ju så att man kan känna hur reflexmässigt barnet tar kring fingret. Man hör ljud, man känner dofter, känner beröring. Man känner att det finns ett liv som yttrar sig på något sätt. Och samtidigt är det ju så att barnets hand och fingrar består av vävnad. Vävnaden består av molekyler. Det finns kol, syre, allt mycket sånt där. Men det jag som förälder märker är att här finns ett liv. Och sen är det också sant att det finns molekyler. Förvisso tror jag på molekyler också. Sen är ju då livet mera än molekyler. För mig och för många andra. Och detta att Guds rike kan ha sin kärna i att det finns möjlighet till ett liv. Och sen kan det både för oss och för spädbarn och andra yttra sig på många olika sätt. Och det kan gå fel och ja, det är ju människans lott på många sätt. Men mitt i allt detta vill jag se, det finns ju detta löfte om att du kan få del av Guds rike nu. Och så räcker det för all tänkbar framtid. Amen.